Industriellt byggande är ett område med framtiden för sig. Både när det gäller digitaliseringens möjligheter, men också som en viktig del i det hållbara samhällsbyggandet. Jerker Lessing visar genom lång erfarenhet, stor kunskap och ett öppet sinne hur vi kan ta oss an vår byggda miljö på nya sätt och vilken potential detta har för vår framtid. Vinnaren av Excellence in Civil Engineering ska ha bidragit till att utveckla profession, sektorn och samhälle inom forskning och utveckling, arbetsformer och arbetsprocesser samt hållbarhet. Det är kriterier som Jerker Lessing uppfyller med råge. Jerker Lessing, forskning och utvecklingschef på Boklok. Det här var ju motiveringen när du tilldelades priset Excellence in Civil Engineering 2021 av branschföreningen Samhällsbyggarna.
Ja, precis. Precis. Det var ju i höstas.
Ja, så stort grattis till det.
Ja, tack så jättemycket.
Men hur gick det till rent konkret? Tilldelar de det här priset årligen till olika aktörer?
Ja, hör på sig, det är väl kanske samhällsbyggarna som vet bäst, men det var väldigt, väldigt enkelt för mig, för att jag satt här hemma i mitt covid-hemmakontor och jobbade, plötsligt ringde telefonen och då var det en person från samhällsbyggarna, deras vd till och med, som sa hejsan hejsan. Jag är glad att berätta att du kommer att tilldelas priset för som Excellence in Civil Engineering. Så jag höll på att ramla av min skrivbordsstol här. Jag blev ganska förvånad.
Ja,
så det var ju liksom ingen tävling så. Nej, just det. Så att man behövde skicka in någonting, utan de hade väl gjort sin research. Och kanske, jag tror till och med att det var någon nomineringsomgång som de hade gjort internt, och då hade väl jag mitt namn kommit upp och så kollade de väl in vad jag hade gjort och sådär.
Ja, men det
så
var
det var ju super hedrande och kul att få den där uppmärksamheten och faktiskt lite extra kul eftersom industriellt byggande har ju under en period liksom varit som en nisch och liksom en liten del av samhällsbyggandet. Men jag väljer att tolka det här priset som att med detta så uppmärksammas det och man ser liksom lite grann av potentialen i vad det här är och inte bara en marginalföreteelse, och det stämmer ju med min bild av vad potentialen är
liksom. Nej, men det är sant nu när du säger det, alltså, jag tycker också att det har varit, vi kommer prata lite mer om industriellt byggande, men det har ju varit mycket, alltså, det har känts som att det har varit liksom som en disciplin i sig själv. Alltså då var det någonting som är eget här. Liksom. Och nu börjar man ju se mer där det handlar om en process. Det handlar om liksom, och det är många som försöker applicera det här och se över. Och det ploppar faktiskt upp många företag nu som försöker liksom ta tillvara på det här konceptet.
Ja, det gör det verkligen. Det gör det verkligen. Nej, men vi ska prata lite mer om det för att jag har ju förmånen och möjligheten att se mig om lite i världen. Det händer verkligen spännande saker runt omkring oss. I Sverige definitivt, men också runt om i världen. Så att där är någonting på gång, ja. Det är helt klart.
Men hur är det annars då? Hur mår du? Har du haft en bra dag? Har du haft en bra start på ditt år?
Ja, jag tycker att det har varit en ganska bra start. Vi alla är väl lite tagna av den här pandemin som vi nu börjar se ljuset i tunneln på. Jag har klarat mig från detta virus ända tills för 2 veckor sedan då jag åkte på det. Det här, som många med mig, för det har ju varit en enorm smittspridning.
Jaha, men, så
men med tre vaccinsprutor i mig så blev det väldigt milda symptom.
Just det.
Så jag mår bra, tackar som fråga. Året har börjat bra förutom det. Ska ge mig iväg på en skidresa imorgon en vecka. Åka lite skidor, så det ska bli härligt. Och sen så ser man väl fram emot att våren ska komma och sådär. Så jag tycker det känns alldeles utmärkt.
Det är lite vårkänsla idag, alltså när man kollar ut. Och så har vi sportlov framför oss.
Exakt, ja, men det är väl en härlig tradition tycker jag.
Är det samtidigt? För att du sitter inte, du är nere i Skåne. Är det, det brukar ju väl vara skiljas en vecka, eller är det samtidigt med liksom runt om i landet med sportlov?
Ja, det är väl, är det inte 3 eller 4 veckor som det ligger utspritt?
Ja, det är någonting
så. Så har vi sedan lång tid tillbaka vecka 8 som sportlov. Att vecka 8 är på ingång här nu, så nu är det många skåningar som ska åka till fjällen eller tipsorna eller sådär.
Vad härligt. Men Jerker, kan inte du börja med att berätta lite om dig själv, vad du gör idag och vad du har för bakgrund helt enkelt?
Jo, absolut. Ja, men som vi var inne på så är jag skåning i själ och hjärta. Bor i Skåne med min familj, min fru och 2 barn. Bor i ett snart 200 år gammalt hus faktiskt som jag tar hand om och försöker sköta om enligt byggnadsvårdens alla regler, höll jag på sig, men med det för ögonen. Så jag tycker det är väldigt spännande med traditionella byggtekniker och sådär. Rent professionellt så jobbar jag ju då på Boklok. Boklok är ju ett samarbete mellan Skanska och Ikea sedan 25 år tillbaka. Jag har varit på företaget i 6 år och jag är forskning- och utvecklingschef på Boklok. Innan dess så jobbade jag under ganska lång tid som konsult och rådgivare på Tyrens. Och där hade jag också en parallell roll som forskare. Så att jag hade möjlighet att bedriva forskningsprojekt på Lunds tekniska högskola inom ramen för mitt jobb på Tyrens.
Just det.
Och det var också där mitt intresse för och också möjligheten att fördjupa mig inom industriellt byggande började. Så det är väl liksom bakgrunden där. Allra tidigast eller direkt efter min examen så jobbade jag som både konstruktör och logistikkonsult. Och sen så smälte det liksom samman i det här med industriellt byggande.
Just det.
Sen har jag ju också en roll på ett universitet i USA som adjungerad professor på Stanford University. Jag har ju samarbetat med Stanford sedan 2013 och har fått en permanent roll som adjungerad professor där. Så det är väldigt spännande. Så sammanfattningsvis kan man väl säga att jag har jobbat med de här frågorna kring industriellt byggande. Både akademiskt men också som konsult och rådgivare och nu i ett företag som jobbar med det. Så jag har jobbat med de här frågorna i 20 år nästan.
Okej, nu har jag massa frågor. Jag tänkte fråga dig först om alltså Boklok. Hur ser det samarbete, alltså hur ser strukturen ut? Vad har ni för koppling med liksom Skanska?
Kopplingen med Skanska är väldigt tydlig och väldigt stark, för Boklok som företag är ett dotterbolag till Skanska. Man säger så här, verksamheten, projektutvecklingsverksamheten bedrivs som ett dotterbolag till Skanska. Men konceptet Boklok, det är ett samarbete mellan Skanska och Ikea. Och då finns det ett bolag där som ägs 50% av Skanska och 50% av Ikea. Mm. Och det är i det bolaget som man kontrollerar konceptet och varumärket och liksom inriktningen och policyn, vad är det vi ska finnas till för. Sen exekveras det i Boklok Housing då, som det heter, alltså dotterbolaget till Skanska. Så det är så det hänger ihop, men där är ju nära kopplingar då naturligtvis mellan Skanska och Ikea, och vi samarbetar ju i ett antal olika frågor för att förstärka konceptet Boklok och sådär.
Ni bygger ju framförallt, alltså det är bostäder ni är fokuserat på.
Ja, men absolut. Så det är ju enbart bostäder. Vi är ju, som jag sa, ett projektutvecklingsföretag. Men med ett väldigt, väldigt tydligt koncept. Alltså projektutvecklingen innebär ju att vi köper mark, vi bygger på den marken och sen säljer vi de bostäderna till våra kunder. Men det som gör oss speciella som projektutvecklingsföretag är att vi utvecklar våra produkter, som vi kallar det, alltså våra hem och bostadshus och bostadsområden. Det utvecklar vi som produkter. Så vi kontrollerar det helt och hållet. Sen producerar vi det här i fabrik. Vi har en egen fabrik i Småland som tillverkar volymelement och moduler. Mm. Och den fabriken finns bara till för att bygga våra produkter. Så den har ju vi kunnat optimera väldigt, väldigt mycket för bara precis vår egen produktion. Och sen kontrollerar vi också byggplatsen med egna produktionschefer och verkligen styr produktionen på byggplatserna. För att återigen kunna optimera den processen för våra behov.
Just det.
Så det tillsammans gör ju att vi är lite annorlunda. Mm. Vi är väldigt nischade, vi har en väldigt smal katalog av våra, eller portfölj av våra erbjudanden, våra hustyper. Och så bygger vi bara det. Och då har vi kunnat liksom rätta upp hela vår process utifrån det och optimera och effektivisera. Och det gör ju att vi kan hålla väldigt låga priser, för det är en del av målet med hela Bo Klok. Det är att bygga hållbara hem till lågt pris för de många människorna.
Mm.
Och de många människorna är ju, ja, de är ju väldigt många till att börja med, men det är folk med helt vanliga plånböcker som inte har råd att efterfråga allt för dyra bostäder helt enkelt.
Mm. Och vart är ni mest fokuserat? Ni är det i Sverige, tänker jag, liksom, och är det i storstäderna, eller är det, finns ni med?
Nej, vi finns i hela landet. Vi bygger i ganska mycket mindre orter där det är ett bostadsbehov. Så vi bygger i hela Sverige. Sen finns vi också i Norge och i Finland, och numera sen 2 år tillbaka också i England eller i Storbritannien.
Just det.
Så att vi har ju påbörjat en expansion liksom, internationellt, vilket jag tycker är superspännande.
Intressant. Och det du beskrev innan, det är liksom ersätt att jobba med industriellt byggande i stort sett.
Ja, det kan man ju säga. Framförallt så handlar det ju om att vi har skapat verkligen optimerade system. Produktsystemet med vår produktplattform i botten då, som vi utvecklar med olika processer. Bland annat har vi ärvt en produktutvecklingsmodell från IKEA som vi kallar för, eller de kallar för, democratic design. Så det är liksom att verkligen jobba utifrån produktutvecklingsprinciper. Och sen då att tillverka, som det ju handlar om i stor utsträckning i vår fabrik, då tillverkar ju vi enligt industriella principer. Och sen försöker vi också jobba med hela allt det som är runt omkring. Till att börja med så har vi ju, utgår vi ju väldigt, väldigt tydligt ifrån kundbehov. Så vi tar reda på väldigt mycket om vad våra kunder har råd att betala och vad de prioriterar och vad de önskar från sina bostäder. Och sen så bygger vi, har vi det som input, och så utvecklar vi våra produkter utifrån det. Och sen bygger vi dem i vår fabrik eller i våra partners fabriker. Och monterar och färdigställer på byggplats. Mm. Så effektivt som det bara någonsin går. Och för att lyckas med det, då... Digitalisering spelar ju en ganska stor roll i detta, men även långsiktiga samarbeten och logistikfrågor och ständiga förbättringar och kunskapsåterföring och sådär. Allt det där funkar ju väldigt bra och betyder ju väldigt mycket när man har återkommande produkter och återkommande processer. Så det, vi försöker ju liksom anamma det så mycket vi någonting kan.
Är det här konceptet IKEA som hade, är det liksom, påminns det mycket om lean production?
Ja,
eller
det
liksom?
Kan man säga, absolut. Och inom lean finns det ju massa olika strömningar. Det finns ju produktutvecklingsmetoder inom ramen för lean också, och där är ju det ganska likt. Så det skulle jag säga. Sen är tillverkningsmässigt så applicerar vi ju lean production i stor skala i fabriken. Och sen försöker vi ju anamma lean-principer på ett annat sätt, men ändå på våra byggplatser och så. Så, att, så definitivt, i lean-filosofin och i lean-verktygslådan finns det massor av saker som vi använder och utnyttjar på bästa sätt.
Ja. Alltså, hur skulle du definiera och beskriva liksom, industriellt byggande?
Ja, om man liksom tar sig tillbaka lite då, om man säger ur ett lite teoretiskt perspektiv, så kan man väl säga, jag tycker att industriellt byggande är det när man har skapat integrerade produkt- och produktionssystem som dessutom är liksom specialiserade och inriktade på antingen särskilda produkter, vissa typer av byggnader eller så, eller på vissa typer av vissa kundsegment, eller på andra sätt specialiserar sig. För att göra vad som helst till vem som helst, hur som helst, ja, det är svårt. Då är det svårt att bli optimerad och verkligen effektiv. Så det handlar om att skapa specialisering på ett eller annat sätt. Och det sättet, det receptet så att säga, det är ju olika för alla företag. Men i min forskning så tog jag ju fram ett ramverk för att kunna beskriva och i någon mån definiera industriellt byggande. Och där samlar jag 9 samverkande delområden.
Förlåt, var det forskningen? Förlåt, var det forskningen på LTH då?
Ja, just det. Ja, forskningen som jag gjorde på LTH, och den började jag redan med 2003. Och för de som är industrihistoriskt intresserade så kan man säga att det var väl då någon gång som den nutida satsningen i Sverige på industriellt byggande påbörjades. Men det som var intressant tyckte jag var att vem man än frågade så hade man ganska olika syn på vad industriellt byggande var för någonting.
Mm.
Så det jag gjorde var att jag försökte ganska grundligt lägga fast ett ramverk för att beskriva vad industriellt byggande är och vad som behövs för att det ska bli framgångsrikt. Och sen fortsatte jag med det och ge det en belysade ur ett strategi- och affärsmodellperspektiv, för att det kommer man ganska snart till en insikt om att okej, om vi ska förändra en industri, ja, men då är det, och då har det strategiska och affärsmodellsmässiga aspekter i sig också. Så det jag kom fram till var att det är 9 samverkande delområden som behövs. Och då är det med både ett process och ett teknik och ett digitaliseringsfokus som måste vävas samman. Och de här områdena är ju liksom inget nytt så. Det handlar om väldigt god planering, det handlar om att utveckla tekniska system, handlar om att utveckla produktionsmetoderna, logistiken, digitalisering, att ha långsiktiga relationer med varandra och att återföra kunskap så där som jag nämnde. Men också kanske en av de viktigaste, det är ju att ha ett väldigt starkt kund- och marknadsfokus. Men då kan man säga, som kanske lyssnar av det här, säger, ja, men vadå, det var väl inget nytt. Det har vi väl jobbat med alltid. Vi jobbar jättemycket med logistik på mitt företag. Och någon annan tänker, ja, men prefabricering, det har vi ju jobbat med sedan 50-talet. Och digitalisering, det jobbar väl alla med. Och det är ju helt rätt ju. Grejen som jag ser detta, det är återigen den här specialiseringen. Man måste välja lite grann vad man vill fokusera på. Och så skapar man de här produkt- och produktionssystemen som integrerar och tar nytta av de här olika 9 delarna som jag nämnde. Så att det liksom jobbar tillsammans, förstärker varandra. Och då börjar det hända grejer. Om man då dessutom tillåter det att återkomma gång på gång på gång, så kan man ju förfina både processer och produkter och samarbeten och digitala lösningar och så vidare och så vidare. Så börjar det där spela väldigt fint tillsammans.
Jag tänkte på det här med att alltså flytta in byggproduktion i fabrik. Hur funkar det och vad tycker du om det?
Ja, men jag tycker ju det är fantastiska möjligheter. Men jag vill ändå vara väldigt tydlig med att det är ju inte det som är industrialisering. det är en viktig del, en väldigt potentiellt, ja men en potentiellt viktig del i ett produktionssystem. Men det är inte det enda som behövs. Nej. Utan man måste ju få med sig de här andra sakerna som jag nämnde. Men om man får till ett bra recept på det och flyttar verksamhet från byggarbetsplatser till fabrik, då skapar man också otroligt intressanta förutsättningar för effektiv produktion, för arbetsmiljö, säkerhet, hållbarhet och så vidare.
Mm.
Men det säger ju sig självt då att då kan man inte bygga vad som helst till vem som helst, hur som helst, utan då måste man ju specialisera sig, för att den här fabriken måste ju utrustas mot vissa typer av byggnadsdelar eller sådär som man kan producera där.
Just det.
Och det är då det börjar snubbla in på strategier, det vill säga att välja spår på marknaden och affärsmodeller.
Just det.
För i detta kommer ju naturligtvis en del investeringar och sådär. Och då är det ju också en väldigt bra idé att ha koll på vem man bygger för. Mm. Hur flexibelt behöver det vara? Kan det vara superstandardiserat eller behöver det vara väldigt flexibelt? Ja, båda de ytterligheterna finns det ju behov av på marknaden. Men då måste man välja vad man ska fokusera på. Alltså ett strategiskt val.
Mm.
Och sen måste man rätta upp sina processer efter det och sina investeringar efter det. Och då är man ju i det här med kundfokus. Då måste man ha koll på det så att man inte investerar en massa på spekulation, så att säga.
Just
det. För då är det risk att man inte lyckas och kanske har jättedyr utrustning och man producerar supereffektivt. Men det blir inte riktigt det kunderna önskar sig.
Ja,
då är man ju ute liksom.
Exakt, man inte får liksom riktigt valuta för pengarna där.
Ja, precis. Mm. Precis.
Och jag menar, det är också viktigt. Folk pratar mycket om hållbarhet, men det måste finnas ekonomisk hållbarhet också i det här.
Verkligen.
Så att, men vad tror du att liksom den här affärsmodellen, den här processen, alltså vad tror du, vilken roll spelar digitaliseringen i detta tror du?
Ja, men, alltså väldigt, väldigt stor roll spelar ju digitalisering där. Alltså det handlar ju om att verkligen skapa pålitliga informationsflöden och hantera stora informationsvolymer. Som jag nämnde, hantera all data och all erfarenhetsåterföring. Det kräver ju effektiva digitala lösningar. Liksom. Och en sån sak som att när man har ett byggsystem eller en produktplattform.
Mm.
Det blir ganska snart väldigt, väldigt många varianter som kan kombineras tillsammans. Då behöver man lämpliga system för att hantera det, lagra alla dessa tekniska lösningar, men också ett system för att konfigurera, det vill säga skapa liksom slutprodukten designmässigt. Så där är ju ett väldigt tydligt behov. Ett annat är ju om man väljer att ha en produktion som är baserad i en fabrik som dessutom ska automatiseras med hjälp av olika automatiska maskiner som robotar och sådär. Ja, de kan ju inte jobba med en pappersritning direkt, utan där är det ju helt avgörande att man så att säga matar fabrikens maskiner med digitalt underlag, så det är ju liksom helt avgörande.
Mm.
Så att digitalisering kommer ju in på alla områden här liksom, och kanske i någon mån är liksom limmet som limmar ihop det här till ett väl, eller oljan som oljar upp det här till ett väl fungerande system liksom. Så det är ju superviktigt.
Ja, men jag tänker också så här att man måste ändå ha en väldigt så här strukturerad ändå BIM-struktur, BIM-grund där för att kunna ta fram förutsättningar för att det här ska funka på ett smidigt sätt. Alltså strukturerad data helt enkelt, så att man vill inte ha för mycket, man vill inte ha för lite, man måste bara hitta liksom vad som behövs för att kunna utföra just det här momentet och på det viset. Det är typ BIM i min värld.
Ja, men det, jag håller helt med dig, och ibland så när jag tänker på detta så tänker jag också på att ett industriellt byggkoncept, ja men att integrera BIM där, det blir ju verkligen att kunna få BIM att funka så som man verkligen vill att det ska göra hela vägen ut och verkligen få dra nytta av det. Och där tror jag faktiskt den här långsiktigheten och kontinuiteten i processer och tekniska lösningar och produktionsmetoder, att man har valt vad man vill jobba med och då liksom förstärker det med, med BIM-lösningar. Ja, då får man också ut nyttan av det för att man kan liksom jobba med ständiga förbättringar och det är verkligen pålitlig information och sådär.
Exakt.
Så det är, jag ser det verkligen så att det, då kan det lyfta på riktigt. Liksom. Mm.
Jag tror så här, utmaningarna, eller generellt, jag tror det som har hänt oftast i branschen, det tror jag liksom problemet, det är ju att folk försöker fokusera mer på BIM och tänker liksom okej, vad är BIM? Det här är BIM och försöker anpassa affären ut efter BIM istället för att liksom fokusera okej, vad är ditt affär? Vad är det du vill göra? Vad är utgångspunkten för det? Och sen anpassa BIM-processen ut efter affären och kunna se effekterna. Jag tror det är det som många försöker, alltså missuppfattar det här och fokusera mer på liksom BIM-delen. Men det liksom...
Ja, precis. Ja, men jag tror du är helt rätt på det. Och det gäller dels de digitala systemen, men det gäller också, som jag var inne på, de mer produktionsmässiga delarna, alltså fabrikstillverkning och robotisering. Allt det där är superspännande, men det är ju bara ett medel för att uppnå det man har bestämt sig för att göra på bästa sätt. Och finner man då att, ja, men att bygga med robotar eller bygga i fabrik, det är ett väldigt bra och effektivt och kostnadsmässigt klokt sätt att bygga för att uppnå bygga den typen av byggnader för den typen av kunder man har bestämt sig för att jobba med. Ja, då är det jättebra. Men det ska ju kanske inte vara tvärtom, att man säger, det är häftigt med robotar.
Vi tar in robotar.
Och sen, okej, vad kan man bygga med dem? Ja, kanske det här. Och sen, nu ska vi se, vem kan vilja bo i det huset? Eller vem behöver en sån byggnad?
Vad är kostnaderna?
Det är många, för då kanske man inte har riktigt nischat in det. Eller framförallt kanske man inte får ut så mycket nytta av de investeringarna som man hoppades.
Exakt.
Så att jag tror ju mycket på att börja i kundbehoven, skapa produktkoncepten och sen skapa produktionssystemen. Och så använd digitala lösningar för att verkligen effektivisera, förbättra det. Ja. Då jäklar, då har man ett
fungerande koncept. Ja, nej, men jag tror, jag håller med dig 100%. Men sen samtidigt kan jag ju också tänka att man behöver ändå ibland liksom ha liksom innovation. Man behöver testa på, pilota och se så här och visa grejer. Men det ska ju, då ska det vara kontrollerat. Då ska det verkligen att man får ut någon nytta. Och så testar man sig fram. Ja, men det har kommit någon häftig robot. Eller vad vet jag, det här. Ja, men man testar sig fram och så drar man nytta av det. Funkar det, då är det skitbra. Ja, men skala upp. Och funkar det inte, då kanske man... Ja, men dra lärdom av det och se så här, ja, men nu kan vi göra så jag tror det också att våga testa. Jag tror också viktigt också att kunna liksom ha innovation och våga testa sig framåt, ha en bra omvärldsbevakning och se vad sker, vilka delar men det är ändå liksom, det gäller att hitta en bra balans, ja, där liksom.
Absolut. Nej, men det tror jag också och det tror jag dessutom om man har bestämt sig för vem man vill bygga åt och ungefär vilken typ av produkter man vill bygga, då är det också lättare att ge sig ut och testa metoder och lösningar som kan stödja det på bästa sätt. Så att det är jag helt enig i, att det är superviktigt. Att, ja, men det vore väl konstigt om jag som forskning- och utvecklingschef inte tyckte att det var bra att testa ny teknik och sådär. Absolut, jag håller med dig 100%.
Men vad tror du om robotar? Alltså, man börjar ju höra ganska mycket mer och mer och mer. Nu har det kommit sådana här robothundar som springer på bygget. Vissa företag har börjat köpa in det.
Jag tror så här att automatisering där robotar är en del, jag tror det har enorm potential att förbättra byggproduktionen. Både byggplats och i fabrik. Jag tror, eller jag inte tror, jag vet att vi har kommit längre, vi som bygger i fabrik. Vi har till exempel installerat en mängd robotar i vår fabrik. Vi har en pågående omstrukturering och uppgradering av vår fabrik som pågår just nu.
Mm.
Där har vi ett antal både automatiska tillverkningsmaskiner, men också så att säga klassiska robotar. Liksom.
Mm.
De jobbar för oss nu. Det är igång.
De är anställda hos
er. Jag ser ju också precis det som du säger, att massa spännande exempel och tester med robotar ute på byggplatser. Mm. Så där finns en enorm potential. Det enda tror jag man ska se upp med, det är väl att automatisera arbetsmetoder som kanske har liksom inbyggda begränsningar redan från början. Alltså att automatisera det är ju kanske inte så smart. Man kanske ska liksom ändå ifrågasätta, okej, gör vi det här på bästa sätt? Mm, det gör vi. Ja, men bra. Låt oss då automatisera det för att effektivisera eller förbättra arbetsmiljö eller sådär. Så där finns stor potential. Mm. Jag tror också att, precis som du är inne på, att då måste man våga testa det. Man måste utvärdera det. Och sen måste man hålla i det här så att det verkligen får fäste. Så att man verkligen kan få ut nytta av det.
Mm.
Och nytta får man ju om man applicerar det i ganska stor skala.
Mm.
Och det kan man inte göra över en natt. Liksom, utan det där kräver ju uthållighet. Så att man verkligen testar, utvärderar, testar igen.
Mm.
Finputsar. Och till slut så blir det förmodligen en naturlig del av, av även byggplatsproduktionen att ha automatisering med sig där också. Liksom. Så det är stor potential, men det kommer inte hända innan något. Påsk, om man säger.
Nej,
så.
Just det.
Inte det här året, men att det kommer att komma är ju helt klart.
Mm. Nej, men det är bra att ha liksom alla förutsättningar för det som komma skall, att man har liksom förberedd för det och liksom att kanske ha infrastruktur för det, att kunna ta fram det. Men jag tänkte också så här fråga, men behöver vi på något sätt känna oss hotade? Alltså vi människor, tänker jag.
Nej, det blir... tror jag inte. Det tror jag inte.
Att det tar våra jobb liksom.
Tvärtom skulle jag säga. Det är väl alldeles utmärkt om vi kan använda maskiner till att göra sådana jobb som är monotona, som är farliga,
administrativa,
som sliter på oss och sådär, så är det väl bättre att vi människor som är liksom kreativa varelser och kan göra väldigt, väldigt detaljerade saker och ta beslut och sådär, det är väl bättre att vi använder det på där det gör nytta. Och nytta kan man väl säga, ja, men för det som de som ska bo där eller jobba i kontoret eller använda sjukhuset. Ja, det som gör verklig nytta, skapar verkligt värde för användarna eller de boende. Det man ser, det man känner, det man jobbar med och så. Mm. Men det finns ju massa saker som kanske inte är superviktigt att det är utfört av en mänsklig hand. Ja, och det kan utföras av en maskin istället.
Exakt, och jag tänker framförallt för arbetsmiljön.
Ja.
Där borde det kunna i alla fall rädda många människoliv, kan jag tänka mig. Liksom.
Definitivt. Så där finns stor potential.
Mm. Du pratade tidigare om Stanford. Vad hände där? Vad gjorde du där? Kan du berätta lite mer om som din roll adjungerat professor på Stanford?
Ja, absolut. Jo, men det har ju varit en fantastisk möjlighet att få ha en relation med Stanford. Det är ju ett fantastiskt universitet i Kalifornien. Det började redan 2013 som sagt med att jag kom dit och var faktiskt inbjuden för att undervisa och forska om industriellt byggande.
Mm.
För det visade sig att de hade inte kommit så långt som vi i Sverige på det området.
Ja.
Så jag satte ihop en kurs om industriellt byggande för deras studenter då. Och det visade sig bli väldigt uppskattat. Så att det har jag gjort varje år sedan dess. Och ska faktiskt dra igång kursen igen här nu om en månad. Och då, så det är liksom en av de bärande delarna som är min roll där. Det är att hålla den här kursen och undervisa studenter om industriellt byggande. Och visa på möjligheterna och goda exempel från Sverige men också från andra delar av världen. Jag deltar också lite grann i olika forskningsprojekt som de har. Mm. Och sen har vi också sedan 2014 faktiskt anordnat en konferens om industriellt byggande. Och den har växt från att ha varit ett seminarium med 30 personer i ett, i ett klassrum eller en liten sal till en rejäl konferens som lockar hundratals personer. Och då pratar vi om industriellt byggande, det senaste, massa företag får komma dit och presentera sig och en del forskning presenteras och sådär. Så det är ju superspännande. Och sen kan man ju verkligen, nu är vi ju i BIM-podden och då måste man ju naturligtvis prata lite om att Stanford ligger ju i Silicon Valley. Silicon Valley och Stanford har ju levt i symbios i snart 100 år. Så naturligtvis är digitalisering väldigt närvarande där. Och genom att jag är där så får ju jag liksom ett öra mot rälsen och kan höra och fånga upp trender. Träffa både akademiker som jobbar med spännande grejer. Robotisering är till exempel ett ganska så aktuellt ämne där. Men även då andra digitala lösningar. Och man träffar på företag som är spin-offer från den här miljön där man liksom tar sin utgångspunkt i en djup digital mognad och så skapar man företag kring det. Och sen om det är nischade företag som gör en liten grej eller stora eller företag som tar sig an, om man säger så, hela byggbranschens processer. Ja, det finns hela skalan på det. Så det är väldigt, väldigt spännande miljö att vara i och det ger ju en både insikter och idéer och lite kunskap och sådär. Liksom.
Sjukt intressant.
Ja, men det som jag tycker vi som svenskar ska sträcka på oss lite, det är ju att jag är där och berättar om svenska företags framgångar och svenska företags pionjäranda inom industriellt byggande. Det är ju rätt kul alltså, för att vi har i Sverige kommit långt inom detta och vi har unika erfarenheter och kunskaper som helt uppenbart står sig på en global arena liksom.
Just det. Men vilka är det som kan söka till den här kursen då? Alltså kan svenska studenter också söka eller är det bara till för?
Ja, det är det ju till för, eller tyvärr, men det är för de studenter som går
den utbildningen. Liksom.
På den utbildningen på Stanford.
Ja, så den här kursen är en del av en liksom helhetsutbildning?
Ja, det. Men jag ska egentligen säga så här. Den är till för de studenter som går utbildningen inom Sustainable Design and Construction, som det heter.
Just det.
Men
okay.
Stanford har en väldigt uttalad policy att om man är student på Stanford så får man söka och gå i princip vilka kurser man vill. Ja, där finns det vissa begränsningar på det. Men i min kurs så har jag haft personer från designskolan, jag har haft studenter från deras business school, från deras motsvarande maskinutbildning och sådär. Industriell ekonomi, motsvarigheten och så. Så att, och det gör att det blir en väldigt spännande mix av studenter också med olika kunskaper. Och en del av dem kommer dessutom dit med spännande erfarenheter från industrin. Så något år så var det en person som hade jobbat 7 år på SpaceX med Elon Musk. Så han gick i den här kursen och han hade ju naturligtvis en del spännande erfarenheter att dela med sig av och sådär. Så det är en intressant mix, men det är uteslutande för Stanford-studenten.
Men hur står sig Sverige när det gäller alltså industriellt byggande? Vi har pratat lite om det.
Som jag sa där så tycker ju jag att Sverige är definitivt i framkant. Alltså världsledande inom industriellt byggande.
Så pass.
Vi har ett ganska stort antal företag som har jobbat med detta under lång tid. Och vi har dessutom ett stort antal företag som har påbörjat det de senaste, säg, 10 åren och börjar ju få ganska mycket och viktig erfarenhet och kunskap.
Mm.
Så där står vi oss otroligt bra. Och det är också det som är intressant för omvärlden att ta och liksom lära sig av. Sen händer det mycket i andra länder. Jag skulle nog vilja säga att Storbritannien är på stark frammarsch. USA är på stark frammarsch. Tyskland är på G med några väldigt spännande företag.
Mm.
Och sen har vi ju Japan då som sedan ganska lång tid också har varit långt fram. Där har man ju en del riktigt spännande företag som Toyota Home, alltså ett dotterbolag till bilföretaget Toyota som bygger 15 000 bostäder per år, och ett annat företag som heter Sekisui House som bygger 60 000 hus per år i verkligen industriell miljö och sådär. Så där är ju också, där händer det också spännande grejer liksom.
Mm.
Men Sverige står sig bra.
Det är bra.
Men sen är det ju kanske liksom det som ibland kan nästan kännas lite frustrerande, är att vi, många av de svenska företagen fokuserar på den här lilla, lilla mikroskopiska marknaden Sverige. Vilket ju är paradoxalt på ett sätt. När man har industriella förutsättningar så har man ju egentligen väldigt bra förutsättningar för att skala upp och nå större eller fler marknader. Eftersom om man tittar på andra industrier, då är det ju precis det man har lyckats åstadkomma. Mm. Naturligtvis med stora skillnader eftersom vi håller på med byggande och sådär. Men där finns en potential, som jag ser det, för våra svenska företag att utnyttja det försprång och den kunskap vi har på ett eller annat sätt att expandera utanför den lilla svenska marknaden. Så det är ju fantastiskt. Om vi ser det till aktiebolaget Sverige som möjligheterna där är ju väldigt spännande, tycker jag liksom. Vad vi skulle kunna göra med den här kollektiva kunskapen som vi har här. Och vi har ganska nära mellan företagen, vi är ganska öppna mot varandra, vi delar gärna med oss av erfarenhet och kunskap och så. Det är också en fantastisk grund för att göra
bra förutsättningar liksom.
Ja. Men har vi något och jobba förvalta på. Tycker jag som industrination liksom.
Men jag tänker på hur ser det ut med Norge och så här, Norge och Finland, alltså framförallt Norge, alltså de brukar ju oftast alltid visa vara framkant med allting.
Ja, jag skulle nog säga att Sverige är längre fram i utvecklingen kring det industriella byggandet än Norge. Där finns en del företag absolut som har tagit sig an detta, men Sverige är har fler företag, har fler exempel och mer erfarenhet av detta än i Norge. Mm. Men där finns företag där också, absolut, som är med i utvecklingen.
Mm. Och hur tror du att utvecklingen, alltså hur har det utvecklats typ om 10 år, industriellt byggande?
Ja, så om man börjar med att titta tillbaka 10 år, så kan man säga för 10 år sedan var det ju inte så jättemånga internationellt som pratade om industriellt byggande. Och det har liksom faktiskt sammanfallit med min tid på Stanford. Första året jag var där, då hittade jag två, tre, fyra företag som jobbade med de här frågorna. Idag måste vi tacka nej till företag som anmäler sitt intresse att vara med på den här konferensen. För vi har inte plats till alla.
Så
att det är jättemycket som har hänt de sista 10 åren. Och det är inte mycket som talar för att det ska minska, tycker jag. Jag tror att om 10 år kommer det ha ökat. Jag tror vi kommer ha se nya lyckade satsningar runt om i världen.
Mm.
Och jag tror att detta har växt sig starkt till en miljardindustri. Som en liten indikation på det så kom ju konsultfirman McKinsey ut för något år sedan med en rapport, eller två rapporter, som handlar om behovet av utveckling i byggindustrin och sen lite mer fokuserat på just industriellt byggande. Och de pekar på en potential på 1,6 trillion dollars, alltså 1600 miljarder dollar potential i detta. Det är jättemycket pengar, kan vi väl säga som sammanfattning. Alltså potentialen är enorm. Eftersom vi i byggandet, vi snurrar ju runt sådana enorma värden, så kan vi effektivisera det och liksom överföra det till det som vi nu då kallar för industriellt byggande, så är det en enorm potential. Så jag tror att vi om 10 år kommer att se många satsningar som har lyckats. Jag tror det dessutom att vi kommer att ha sett en del satsningar som inte har lyckats. Det har vi ju redan sett en del exempel på med den här enorma satsningen i företaget Katerra som inte lyckades, utan de lade ner igen efter 2 miljarder dollar i satsat kapital.
Aha, vad var det som var
fel? Men så är det ju liksom på något sätt, om man ska transformera en hel industri, ja då kommer ju en del att lyckas, men en del kommer ju inte att lyckas. Om man åtminstone gör viktiga lärdomar och skapar erfarenheter och kunskaper som man åtminstone kan ha nytta av i andra satsningar, ja då är det ju inte enbart förstört så att säga. Så vi kommer att se en del misslyckade försök, men jag tror och hoppas att vi kommer att se majoriteten som lyckade. Jag tror digitaliseringen kommer att spela allt större roll i detta och stödja det. Så att det blir liksom det enda vettiga. Jag ska inte säga det enda vettiga, men det blir ett väldigt vettigt alternativ. Och sen tror jag också faktiskt, jag kan tycka mig se trender liksom som pekar på att vi har det renodlat industriella byggandet, men sen har vi också det så kallat traditionella byggandet som också utvecklas starkt. Och jag tror att om 10 år så kommer de ha närmat sig varandra. Och vi pratar ju om robotar.
Typ som hybrider.
Jag tror att det kommer att liksom närma sig varandra. Och det kommer att vara produkt- och produktionssystem som är nischade mot olika typer. Och då har man olika typer av produktionssystem. Om de sen är fabriksbaserade eller platsbaserade. Mm. Skillnaden mellan dem kanske kommer att bli mindre.
Mm. Just det
är en spaning. Liksom.
Men vad tror du om Boklok då? Alltså om 10 år. Vad är ni?
Ja, Boklok, om 10 år. Till att börja med så är vi ett klimatneutralt företag i hela vår värdekedja. För det har vi bestämt oss för att vara 2030. Och det är väldigt mycket av våra utvecklingsinsatser som inriktas på det. Så det tror jag och hoppas jag att vi är. Vi kommer fortsätta bygga bostadsområden och bostäder med låga priser så att folk kan ha råd att bo utan att det kostar skjortan. Och man ska kunna leva liksom ett hållbart liv där också. Så det kommer vi att fortsätta fokusera på. Jag tror att vi kommer ha utvecklats starkt inom till exempel energiområdet. Så tror jag att byggnader, och det är ju kanske inte bara Boklok, men vi kommer i alla fall, tror jag, att ha byggnader som producerar eller genererar mer energi än vad man gör av med. Vi kommer ha liksom helt andra vattenförbrukningsnivåer än vad vi har idag. Så jag tror att mycket av vår utveckling kommer att vara, vi kommer fortsätta vara effektiva, vi kommer fortsätta vara produktorienterade. Vi kommer fortsätta tillverka i fabrik och förfina det ytterligare och följa de utvecklingssteg som behövs där. Men som sagt, så mycket kommer att vara inriktat på hållbarhet, för det är ju för oss alla är det ju superviktigt.
Exakt.
Men det är också viktigt för oss som företag att utvecklas starkt inom det. Så det kommer vara ett otroligt fokus. Mm. Jag tror och hoppas att vi om 10 år kommer att se riktigt rejäla steg framåt där. Jag kan bara nämna som hastigast, vi har ett superspännande projekt på gång som igång nu, där vi liksom tittar på just nya häftiga energilösningar med solvärme, solel, vindel, geotermi, geovärme. vattenlösningar, även sociala hållbarhetslösningar. Mm. Så det projektet tror vi kommer att ge oss massa kunskap som vi sen ska liksom göra om till standardlösningar och få ut i vår produktflora. Och på det viset så ganska snabbt kan vi översätta de nya innovationerna till att finnas på bredden i vårt erbjudande. Mm. Så det tror vi, det är liksom en koppling då till det industriella byggandet, att återigen produkt och produktionssystem. Mm. Om vi lyckas få ordning på den typen av lösningar, så ganska snart kan vi omsätta det i vår breda
strukturkapital
och projekt. Mm. Ja, exakt, och då kommer det ut ganska snabbt. Och då blir det en del av vår standard. Så det är förhoppningen att vi går på det hållet.
Mm. Spännande.
Det känns otroligt spännande. Ja.
Mm. Ja, men vad härligt, Jerker. Jag tänkte, om man har lite, vi börjar avrunda nu lite sakta men säkert, och om man har lite som lyssnar, om man har lite frågor och funderingar, hur kan man nå dig enklast?
Då kan man nå mig på, jag finns på LinkedIn. Och jag finns också på Boklok. Man hittar nog mig via vår hemsida där. Så det finns alla möjligheter att ta kontakt.
Det är enkelt. Ja, men vad bra. Ja, men stort tack, Jerker, för att du var och gästade min podden. Jätteintressant. Och jag vill också passa på att önska dig lycka till med ditt arbete på Boklok, och så hörs vi framöver.
Det gör vi. Tusen tack, Adam. Det var väldigt spännande och trevligt att ha ett poddsamtal med dig.